Hebreerbrevet, kapitel 2. Och kapitel 1 först förresten. Först några verser i början på Hebreerbrevet, och det är några verser som öppnar upp det riktigt stora perspektivet. Och sen från början av kapitel 2 några verser som mera riktar ljuset mot våra hjärtan och våra liv. Jag läser. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen, och som bär upp allt med kraften av sitt ord, han har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna, som det namn han har fått i arv är för mer än deras. Och så börjar kapitel 2 med ett därför som syftar tillbaka delvis på den här beskrivningen av Jesus. Därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra, så att vi inte tappar kursen. Låt oss be. Tack Jesus att du har gett oss dig själv. Tack Far att du har gett oss ditt ord genom din son, som själv är ordet, som uppenbarar vem du är. Hjälp oss att rätt ta vara på ditt ord, alla de gåvor som du ger oss, din heliga ande, ditt liv. Förnya oss i dig just idag. Tack att du drar oss till dig, att vi får komma till ditt bord. Ta emot din nåd. Amen. Fortsätta och läsa några verser i Hebreerbrevet 2 och nu lite längre fram, nämligen vers 14-18. Hebreerbrevet 2, vers 14-18. Då nu barnen, alltså det är vi det, är av kött och blod, måste han, det vill säga Jesus, på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, nej, Abrahams ättlingar tar han sig an. Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. Det är inte änglar som Jesus tar sig an. Vad skönt. Det är bra om man tar sig an änglar också, men att han tar sig an Abrahams ättlingar, alltså bristfälliga människor som kommer till honom i tro på hans barmhärtighet. Det var inte för änglar som Jesus gav sitt liv, och det är inte heller fullkomliga människor som han bjuder till sitt bord, utan det är sådana som behöver en frälsare. Det är sådana som du och jag. Och i nattvarden så blir vi påminda om vilka vi är. Vi blir påminda väldigt starkt om att vi är Guds älskade barn. Men vi blir också påminda om att vi har gått vilse. Att vi missat målet. Och att det därför var nödvändigt att Jesus kom. Att han gav sitt liv för att upprätta oss och föra oss tillbaka in i Guds kärlek. Så i nattvarden blir vi alltså påminda både om vilka vi själva är och om vem Gud är och vad han har gjort för oss. Vi ser åskådligt att han är kärleken som har gett sig själv till oss. och som hela tiden fortsätter att ge sig själv till oss. Därför bjuder han oss gång på gång att ta emot brödet och vinet. Det dukade nattvardsbordet är ett uttryck för att Jesus längtar efter att möta oss och att han vill ge sig själv till oss också idag. Den gåvan kommer till oss mitt i vår kamp, mitt i vår glädje och sorg, mitt i vår frustration och i våra frågor och vår oro. Och där möter vi Guds nåd. I nattvarden möter vi Guds nåd som kommer till oss just där vi befinner oss nu. Om det inte var så att vi fick möta Kristus just nu, då vore det inte nåd. Om vi först blev uppmanade att rycka upp oss och ta oss i kragen eller rätta till våra anletsdrag, var fanns då nåden? Om vi överhuvudtaget ska ta emot Guds nåd, så måste vi få ta emot den precis som vi är just nu. Om jag först försöker förbättra mig på det ena eller andra sättet, så talar jag ju i själva verket om att jag inte behöver nåden, att jag klarar mig rätt så bra själv utan någon frälsare. Guds nåd är inte ett extra tillägg som liksom fullkomnar eller sätter knorren på det som jag har lyckats åstadkomma. Det är inte någon slags premie för att jag ändå trots allt har försökt och gjort mitt bästa. Utan Guds frälsning är nåd från början till slut. Guds verk i mitt liv startar med nåd. Det är nåd att han överhuvudtaget kallar på mig. Och det fortsätter med nåd. Så när Jesus bjuder in oss i sin gemenskap, så gör han det på sina villkor, inte på våra. Och det är vår räddning. Han säger till oss var och en: här är min kropp utgiven för dig. Här är mitt blod som är utgjutet för dig. Det här är grunden för vår relation. Det här är det enda som någonsin kan försona din synd och dina uppror. Och det är det enda som behövs. Och så frågar han, kanske med glimten i ögat: vad vill du lägga till detta? Har du något liksom som du vill komplettera det här med? Men sen säger han att det är ingen idé att slita med det. Istället kan du slappna av och sluta leta efter en egen rättfärdighet. Det är ändå bara gamla traser jämfört med den rättfärdighet du får av mig gratis. För den rättfärdigheten är min. Och där saknas ingenting. Och så säger Jesus: jag har tagit hand om alla dina gamla traser. Bekymra dig inte om dem. Kom istället till mitt bord sån som du är. Kom med din hunger och kom med din törst. För här finns bröd och vin för dig. Jag har gett mig själv till dig utan reservation. Och vad jag vill, det är att du ska ge dig själv till mig utan reservation. Sån som du är just nu. Inte sån som du ville vara eller sån som du hoppas på att bli. Det enda du kan ge är det som faktiskt finns just nu. Så säger han: låt mig komma i beröring med allt i ditt liv. Också det som är trasigt och sårigt. Också det som skrämmer dig och som känns hopplöst. För jag har redan gått in i alltihop. Jag känner det inifrån, för jag har burit det i min egen kropp på korset. Och det är grunden för vår gemenskap. Se, här är min kropp för dig sönderbruten. Ta och ät. Jag är din rättfärdighet, jag är ditt liv. Gud blir inte imponerad av allt det jag och du kan åstadkomma. Han blir inte ens imponerad av våra dygder. Inte ett dugg. Men han längtar efter vårt hjärtas kärlek. Och nu ska jag läsa några ord som, jag vet inget namn, det är anonymt, men någon har tolkat Guds längtan. Det är Jesus som säger: ge mig ditt hjärta och älska mig så som du är. Om du väntar tills du blir en ängel för att hänge dig åt kärleken, så kommer det aldrig att bli av att du älskar mig. Även om du hela tiden begår just de fel som du inte vill veta av, även om du är en feg och obeslutsam vandrare på dygdens väg, så tillåter jag dig inte att inte älska mig. Älska mig så som du är. I varje ögonblick och i varje situation som du befinner dig i, vare sig ditt inre är brinnande eller uttorkat, älska mig så som du är. Jag vill ha den kärlek som finns i ditt fattiga hjärta. Om du väntar på att bli fullkomlig för att börja älska mig, så kommer det aldrig att bli av att du älskar mig. Mitt barn, låt mig få älska dig. Jag vill ha ditt hjärta. Visst vill jag forma dig efter min vilja, men under tiden älskar jag dig så som du är. Och jag vill att du gör detsamma. Jag vill se hur kärleken stiger upp ur djupet av ditt elände. Ja, jag går så långt i min kärlek att jag till och med älskar din svaghet. Jag älskar de fattigas kärlek. Jag vill att ett oavlåtligt rop höjer sig ur djupet av deras armod. Herre, jag älskar dig. Ditt hjärtas sång, det är det jag bryr mig om. Vad har jag för behov av din kunskap och dina talanger? Det som jag begär av dig är inte dygder, och om jag skulle ge dig några så är du så svag att din egen kärlek snart skulle blanda sig i spelet. Så bekymra dig inte om det. Det är för kärleken och bara för den som jag har skapat dig. Älska. Kärleken kommer att göra så att du gör allt det övriga utan att tänka på det. Sök inte efter något annat än att fylla det närvarande ögonblicket med din kärlek. Idag står jag och väntar utanför ditt hjärtas port som en tiggare. Jag som är herrarnas herre. Jag klappar på och jag väntar. Skynda dig att öppna för mig och försök inte bortförklara ditt elände. Om du kände hela vidden av ditt armod, så skulle smärtan bli för stor för dig och du skulle dö. Det enda som skulle kunna såra mig i hjärtat, det vore att se dig tvivla på min kärlek och brista i förtröstan till mig. Glöm inte detta. Älska mig så som du är. Vänta inte på att du ska bli ett helgon för att hänge dig åt kärleken. För då kommer det aldrig att bli av att du älskar mig. Som sagt, det är inte änglar han tar sig an, utan människor, sådana som jag och du. Och han längtar efter vår kärlek. Den längtan kostade honom döden. Gud är kärlek. Det är därför han längtar efter att ge sig själv till oss. Och det är därför som man längtar efter vårt gensvar. Att vi ger oss själva till honom med allt vad vi är och har. Kärleken söker inte sitt, utan ser till den älskades bästa. Därför är det så att när Gud längtar efter min kärlek, så är det djupa sett mitt bästa han har för ögonen. Och mitt bästa, det är också hans bästa, eftersom han är kärlek. Så det finns ingen motsättning. Han längtar efter mitt bästa och samtidigt är det det som han vill ha. Den fullkomliga kärleken, alltså Gud, längtar efter vårt gensvar, vår kärlek, därför att han vet att det är det fullkomligt goda för oss. Det är inte av själviskhet som han längtar efter vår kärlek, utan han vet att det är det enda som kan fullkomna och fylla våra liv. Det är det goda för oss. Han vet att den kärleken är det enda som på djupet kan mätta vår längtan och vår hunger. Och därför sa ju Augustinus, kyrkofadern, för mer än 1500 år sedan de här berömda orden: du Gud har skapat oss till dig och oroligt är vårt hjärta till dess det finner ro i dig. Och jag ska också läsa, be en annan bön utav Augustinus som är lite grann på samma tema. Han ber: ge dig åt mig, min Gud, ge dig åt mig ännu en gång. Se, jag älskar dig. Och är min kärlek för liten, så ge mig mer kärlek. Jag kan inte mäta hur mycket kärlek som ännu fattas mig. Innan hela mitt liv kan famna dig, för att aldrig mer skiljas från dig, innan mitt liv är dolt i din fördoldhet. Bara det vet jag, att jag är barskrapad när jag inte har dig. Och att varje rikedom som inte är du, min Gud, inget annat är än skriande fattigdom. Och Jesus säger i Johannes 6 till slut: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Alla som Fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Låt oss be.